Alexander, ropar han, är det verkligen du? Det blev ett återseendets glädje som icke kan beskrivas. Jag var inte så bekant med vår universitetskamrat, men då han hörde mitt namn påminde han sig att jag var med bland offren för den bestraffning som hölls med anledning av de demonstrationer som följde efter hans relegation. Vår goda värd och värdinna blev ytterst intresserade av detta oförmodade sammanträffande och inbjöd oss att vara deras gäster under några dagar, för att ge oss tillfälle att kollationera våra minnen med vår vän Alexander, en inbjudan som vi med tacksamhet antog. Oförgätliga dagar av glädje och lycka, de första på nära 4 års tid, de lade sig som balsam över de ännu blödande såren. Vi skildes från våra nya vänner, Eberhard och Käthe, och följde Alexander till Basel, där han introducerade oss hos många för Rysslands frihetssträvanden intresserade personer, och där vi också ganska snart fick en sysselsättning som lämnade oss en nödtorftig bärgning. Sascha fick anställning på ett större handelskontor och jag blev medarbetare i en tidning med första uppgift att lämna en serie skildringar av vår fångenskap och vår flykt. Så var vi nu äntligen fria medborgare i ett fritt land. Visserligen icke vårt eget, men ett land där vi, på grund av de sympatier vi fick röna, kunde känna oss fullkomligt hemma. Språket, som vi naturligtvis studerat vid universitetet, vållade oss numera inga svårigheter. Jag gör nu ett hopp i min berättelse på nära 10 år, som förflöt stilla och lugnt under arbete och samkväm av angenämaste artikel från min hembygd hade jag fått veta att båda mina föräldrar var döda. Deras kvarlåtenskap hade skiftats mellan andra släktingar då jag ansågs vara spårlöst försvunnen. Det bekymrade mig föga, jag hade det gott nu, levde av min penna och hade en liten intim vänkrets omkring mig. Ofta var jag gäst hos Eberhard och Käthe, vilka jag mer och mer lärde mig hålla av. En del ryska flyktingar jämte några andra för vår sak intresserade personer hade vid denna tid i Basel en klubb, vars ledare Alexander var. Genom denna klubb, som stod i förbindelse med likasinnade och hemliga klubbar i flera av Rysslands större städer, stod vi i en ständig beröring med vårt fädernesland och följde med livligt intresse de planer som smides. Mången gång kände jag en så brinnande lust att återvända för att på nytt kasta mig in i det hemligt sjudande livet, särskilt bland den studerande ungdomen, att det krävdes Alexanders och Sashas förenade ansträngningar för att förmå mig att avstå från vad de kallade ett dumdristigt företag. Åren hade gått och jag var nu en medelåldersman i min fulla arbetskraft. Jag gick och längtade att få utföra något annat än att bara skriva tidningsartiklar. Då hände något som för alltid gjorde slut på alla förhoppningar i den vägen. Jag företog ofta långa fotvandringar i Basels vackra omgivningar och utsträckte dem någon gång ända till Eberhards lantgods, som låg 15 kilometer söder om Basel. På en sträcka av en halv kilometer helt nära godset löper järnvägen parallellt med och tätt in till landsvägen. Just som jag på väg utåt hunnit i detta ställe, susade tåget förbi in till Basel, och omedelbart därpå ser jag ett ekipage med hästarna i fullt sken komma rusande emot mig. Vägen gjorde strax bakom mig en skarp krök och diket var på yttersidan av kröken mycket djupt. Här var en verklig livsfara för de resande, vilka de än var, och jag beslutade att söka rädda dem. Jag kastade mig framför hästarna och fick fatt i deras betsel, men stötte som kull, kom under vagnen, fick svåra krosskador och förlorade medvetandet. Då jag återfick sansen låg jag på en bår, som bars av 2 karlar och bredvid båren gick Eberhard och Käthe, det var deras liv jag hade räddat. Jag kände svåra smärtor i underlivet och kunde inte röra mig. Man bar mig upp på ett gästrum och en läkare efterskickades. Han konstaterade att jag brutit ett ben och fått en svår inre skada i underlivet. Han såg bekymrad ut, och jag hörde hur han talade om faran för en inre förblödning. Under några dagar svävade jag mellan liv och död, men livet behöll segern. Det blev en lång och smärtfylld konvalescenstid varunder jag på det ömmaste vårdades av mina vänner, särskilt av Käthe, som därvid understöddes av en sköterska från Basel, syster Ursula. Det var emellertid ingen lätt sak att sköta mig, ty läkaren hade strängligen förbjudit mig att hjälpa till själv när jag skulle vändas eller lyftas. Jag hade inte heller kunnat det, ty det minsta jag gjorde ett försök den vägen, kändes häftiga inre smärtor. Men Käthe och Ursula var outtröttliga i sina ömma omsorger om mig, och Eberhard turades med dem under den första tiden att vaka över mig. Ursula, den goda själen, var en from katolik som, sedan jag blivit starkare, gärna kom in på den religiösa frågan och gjorde vad hon kunde för att omvända mig till den romerska kyrkan. Hon tillhörde ett franskt barmhärtighetssällskap som jämte sin kärleksfulla verksamhet även, då tillfälle yppade sig, och särskilt vid sjukbäddar, bedrev katolsk propaganda. Mitt värdfolk, som själva tillhörde den reformerta kyrkan men för övrigt mycket värderade syster Ursula, som de kände sedan gammalt, förehöll henne det olämpliga i dessa försök, men hon var ohjälplig i sin nitälskan. Hon menade att när jag ändå var katolik, fast av den villfarande grekiska kyrkan, borde det vara lätt för mig att nu övergå till den enda saliggörande. Jag får bekänna att jag icke hade ägnat den religiösa frågan något varmare intresse och icke heller kände jag mig tilltalad av syster Ursulas varma trosnit. Men däremot hade det småningom kommit upp inom mig en övertygelse att våra föreställningar om döden och livet efter detta icke var riktiga. Det var i synnerhet Sonjas ord på sin dödsbädd, jag tror på en fortsatt tillvaro, där vi ska få ersättning för vad vi här lidit, och där vi ska återfinna varandra under ljusare förhållanden, som också skänkte mig en ljusare tro. Kanske får vi också där lösningen på jordelivets dunkla gåtor, kanske får vi ett tillfredsställande svar på den frågan, varför vi måste lida så mycket här nere. Dessa och dylika tankar sysselsatte mig mycket under den långa tid jag var bunden, först vid sängen och sedan vid rullstolen. Jag talade med Eberhard och Käthe om mina funderingar och fann i den förra en villig åhörare. Käthe däremot var rädd för dessa nya idéer. Hon höll på den reformerta kyrkans lära och ansåg varje avvikelse i friare riktning för synd. Våra debatter i dessa frågor var emellertid präglade av mycket hänsynsfullhet, vilket bidrog att göra dem lärorika och angenäma för oss alla tre. Ursula gick gärna ut när vi talade om dessa ämnen. En dag kom Eberhard hem från staden och hade med sig en nyss utkommen bok som satte ny fart på våra funderingar. Det var Allan Kardexle Livredes Spritz, svensk översättning, Andarnas bok, som han fått se i bokhandeln, och som just avhandlade de ämnen vi börjat intressera oss för. Det blev ett mycket ivrigt studerande, vi läste den högt tillsammans och diskuterade innehållet. Både Eberhard och jag kände oss genast övertygade om sanningen av det vi läste. Käthe hade alltid sina invändningar, men måste för varje gång till sist medge att det fanns en logisk sannolikhet för den enkla lära som denna bok uppenbarade. Det var en obeskrivligt lärorik och angenäm tid vi på detta sätt tillbringade tillsammans. Det som för mig såg ut som en förfärlig olycka blev i själva verket uppslaget till en ny tankeriktning och nya studier av en mycket stor betydelse för min utveckling. En natt då jag låg vaken och tänkte över möjligheten av en förbindelse mellan sinne och andevärlden, såg jag plötsligt en ljus gestalt stå vid foten av sängen. Mitt första intryck var häpnad och förskräckelse, hur mycket jag än längtat efter att själv få erfara något på det mystiska området blev jag dock rädd när det så osökt trädde emot mig. Jag var nära att skrika till men behärskade mig och stirrade full av förvåning på den underbara uppenbarelsen. Det var en kvinnlig skepnad, helt svept i vitt, men anletsdragen under den tunna slöjan kunde jag icke urskilja. Hon var så ljus att hon fullkomligt skingrade mörkret i rummet. Vem är du? Vågade jag framviska. Då lyfte hon sakta på slöjan, och Sonjas vackra ögon strålade mig till mötes. Älskade! Utropade jag och sträckte armarna emot henne. Hon lade fingret på min mun och bjöd tystnad. Hon kom närmare, förde handen först till hjärtat och lade den sedan sakta på mitt huvud. Jag satt i en andlös spänning, jag vågade icke röra mig. Jag vågade icke tala. Hon drog sig sakta tillbaka, vinkade med handen som för att bjuda mig följa och smälte bort inför mina ögon. Nu låg jag åter i mörkret. Var jag vaken eller var det hela endast en skön dröm? Jag nöp mig i armen för att övertyga mig att jag icke sov. Det var således en verklighet, en härlig, skön verklighet. Det var min egen Sonja som kom för att tala om att hon levde, att hon tänkte på mig, att hon ännu höll mig kär. Var det kanske också hennes mening att bereda mig på, att jag snart skulle komma efter? Hon vinkade, som ville hon säga, följ mig, jag väntar dig. Ja, ingenting hade varit mig kärare än att få lämna detta jordeliv som vållat mig så många lidanden, men ännu hade jag icke fått hemlov. Jag berättade för Eberhard och Käthe min syn, och därmed bröts den senare sista motstånd mot spiritismen. Efter nära 3 månaders sjukdom och konvalescens var jag nu så återställd att jag kunde flytta tillbaka till mitt hem i staden. Läkaren föreskrev emellertid den största stillhet, annars kunde såret gå upp igen. Det var med mycket saknad jag lämnade de vänner som blivit mig så dyrbara, ty jag förstod att jag hädan efter icke så lätt skulle kunna komma den långa vägen ut till deras trevliga hem. Denna sjukdom hade för mig varit av den allra största betydelse. Den hade fört mina tankar in på ett för mig alldeles nytt område och givit mig en alldeles ny syn på livet, en helt ny världsåskådning, en tro som jag kunde leva och dö på. Jag började förstå att det finns en djup mening i tillvaron, inte bara i det stora hela, utan även alla de små händelser som bildar ett människoliv, och denna visshet gav mig en inre jämvikt som jag aldrig riktigt känt förut. Jag reste hem uppfylld av livsmod, i detta ords högre bemärkelse, och det dyrbara minnet av Sonjas besök. Mina vänner var tacksamma även de, för den nya åskådning de kommit in i, och bad mig ofta återkomma. Så skulle vi fortsätta våra gemensamma studier. Men nödet hade annorlunda beslutat. Kort efter min hemkomst var jag nödsakad att företa en liten resa. Jag råkade ut för missödet att min vagn gick sönder och blev tvungen att tillryggalägga några kilometer till fots. Det var mer än min ännu ömtåliga organism tålde. Jag fick ett återfall av inre blödning och måste på nytt inta sängen. Sascha, med vilken jag under hela vår vistelse i Basel hade delat bostad, satt vid min sida. Krafterna sjönk hastigt. Jag kände att slutet var nära och bad honom sända bud till Eberhard och Käthe. De kom, så att jag ännu en gång fick trycka deras hand och tacka dem för all den ömhet och vänskap de givit mig. Jag dog med Saschas hand i min. 4. Blott några ord till avslutning. Min återförening med Sonja, i vilken jag genast igenkände den forna Vera, var ett obeskrivligt jubel. Men de erfarenheter jag under den närmaste tiden tillsammans med henne fick uppleva, faller inom det privata området. Endast en liten episod av nyare datum vill jag ännu försöka återgiva. Tiden har på sin rastlösa bana rullat ett fjärdedels århundrade framåt. På jorden stod man färdig att rista en ny sekelsiffra. Från min härvarande ståndpunkt, i en av astralvärldens ljusa sfärer, har jag med spant intresse följt händelsernas gång i materiens värld och särskilt deras utveckling i mitt senaste fäderns land. Flera för Rysslands frigörelse varmt intresserade andar från skilda sfärer har här slutit sig tillsammans och utövar en planmässigt organiserad verksamhet till främjande av den frihetsrörelse som där börjat anta allt fastare former. Vi satt här för kort tid sedan. Hugs detta är dikterat snedsträck och varför är det snedsträck skrevet för mer än 100 år sedan, några intima vänner tillsammans, och dryftade den frågan, skall Ryssland kunna reda sig i ett sannolikt snart förestående krig med Japan? Skall tsarismen därigenom ännu mer befästa sin makt och för en längre tid undanskjuta det mål vi strävar efter, eller skall dess välde där få den grundstöt efter vilken den icke vidare kan resa sig till samma anseende som förut? De flesta lutade åt den senare uppfattningen. Endast Alexander, som gärna ser allt i mörka färger, befarade den förra utgången. Sascha, eller för att nämna honom vid hans forna namn Ivan, hoppades däremot allt av ett sådant krig och ansåg att man härifrån borde göra vad man kunde för att påskynda dess utbrott, innan Ryssland ännu mer hann befästa sitt välde i Ostasien. Medan vi talade kom Orel, vår gamle vän från forna dagar som icke varit på jorden sedan vi sist träffades, med bud från en högre sfär, att vi alla skulle hålla oss beredda att på given order inställa oss till tjänstgöring, några i Petersburg. Andra i Port Arthur i syfte att på alla sätt söka framtvingande krig som i alla fall icke kunde undvikas och som måste bli av avgörande betydelse för Rysslands öde. Sascha såg triumferande på mig. Jag får nog rätt skall du få se, sa han. Det blev en allmän glädje över detta bud från våra höga ledare. Äntligen skulle då någonting komma att ske med utsikt att bli av verklig betydelse. Vad mer, om det måste kosta oräkneliga offer, bättre än detta tröstlösa eviga försmäktande under ett okej, som själva verket under en ändlös väntan krävde ännu flera offer. Att dö är det värsta som kan hända en människa, allra minst då det sker för en så helig sak. Så formade sig våra tankar och känslor under entusiastisk tillslutning. Jag nämner detta endast för att visa hur livligt intresset här uppe är för allt som rör utvecklingens gång på jorden. Vi har även här våra diplomater som ser ett stycke längre än de jordiska och även är besjälade av ett varmare nit för det verkligt goda och som icke heller tvekar i valet av ett strängt medel, om det är oundvikligt, skulle det än vara det förfärliga gissel som heter krig. Sonja, som alltid tog en livlig del i våra förhandlingar, hade länge suttit tyst. Nu reste hon sig. Ja, vänner, sa hon, må hända har ni rätt, jag förstår det icke, men jag grips av en förfäran som jag icke kan klä i ord, när jag tänker på vilka oerhörda lidanden, hur mycket jämmer och kvidan ska gå ut över två stora nationer för att främja vår heliga sak. Tänk er hur det kommer att te sig härifrån, då en ofantlig mängd fallna ligger på slagfältet. Medan deras andar i krampaktiga ansträngningar arbetar för att slita sig loss från sina stympade kroppar, utan något klart medvetande om vad som försiggått med dem. Tänk er dessa olyckliga, ännu upptagna av hat och mordlust, vansinniga irra omkring, skrikande och vrålande, oemottagliga för den ömma omvårdnad de så väl behöver. Sannoliken kan man icke stå tvekande. Om det kan vara rätt att utkräva ett så stort offer av människor vilka själva är fullkomligt oskyldiga till de brott som vållat denna förtvivlade situation. Men när kriget oundvikligt, så är det också vår plikt att i god tid organisera stora ambulanser och hospital för att ta emot de fallna. Där vill jag söka mitt arbetsfält. Vi får dock komma ihåg, invände Sascha, att om också krigets offer är oskyldiga till tsarismens brott. Så är de dock säkerligen personligen skyldiga till andra överträdelser från tidigare jordeliv, vilkas onda karma de på detta sätt blir i tillfälle att avtjäna. Ingen lider oskyldigt. Jag har själv fått utstå icke så litet under mitt senaste liv på jorden, men jag har här kommit till insikt om att allt vad jag lidit endast varit den oundvikliga konsekvensen av ogärningar som jag förövat i en mycket tidigare tillvaro. Men vilkas avtjänande jag fått spara till min senaste inkarnation, då mina lidanden fick ingå som länkar i den kedja av offer som måste göras för Rysslands frigörelse, så vill jag också se på krigets offer. Ja, ni män är alltid så färdiga att räkna ut orsak och verkan. Allting skall vara så lagbundet och konsekvent, inte ett lidande utan ett föregående brott, inte ett brott utan ett följande lidande. Tror du då inte min kära Sascha, att det kan finnas sådana lidanden som man med glädje underkastar sig, utan att de ingår i ens karma, utan att de med nödvändighet måste gå ut över en? Man tar dem bara för att man icke kan annat, då man ser hur andra lider. Jo, det vet jag, svarade Sascha med djupt allvar, och för dessa verkliga martyrer böjer jag mitt huvud. Han lutade sig ned och kysste Sonjas hand. Här avbröts våra överläggningar av en kvinna som sökte mig. Jag gick ut och tog emot henne. Döm om min överraskning då jag igenkände min ömma vårdarinna, syster Ursula. Nå, äntligen träffar jag dig, sa hon. Jag har sökt dig överallt här i trakten, jag har ett viktigt bud till dig. Eberhard, din vän, han som en gång var min Ludvig, ligger på sitt yttersta. Jag förmodar du vill vara med och ta emot honom. Det vill jag visst. Men vad säger du, var han din Ludvig? Är du således mor Annika? Ja, under det jag härifrån följt honom, har du gått upp för mig att jag en gång varit hans mor, men minnena från den tiden är ännu lite dunkla för mig. Och det var du som vakade över mig. Underliga öden. Ja, jag är glad att jag fick göra det, då du offrade ditt liv för att rädda min Ludvig och hans Elsa. Men nu är det ingen tid att förlora. Jag skyndade in till mina vänner och omtalade syster Ursulas bud. Eberhard var för hela vår koloni en kär vän. Många av oss hade stått i personlig beröring med honom och åtnjutit gästfrihet hans hem, men alla kände vi honom som den varmhjärtade frihetskämpen, vilken, fast han icke var ryss, hade gjort Rysslands frigörelse till sitt livs största intresse. Alla var därför genast beslutna att följa med för att få vara med om den avhållna mannens befrielse och få bära honom upp till hans nya hem. Så skedde. Vi kom i rätt tid för att bevittna den högtidliga akten. Han låg där så vacker med ett svagt leende på läpparna. Ögonen var insjunkna, gässan gal, men det stora, vita skägget böljade ner mot bröstet. Dödsarbetet hade redan begynt, det gick så lätt och smärtfritt, några djupa andetag, en liten ryckning i anletsdragen och hans ljusa ande flöt ut ur kroppen och stod där fri inför oss. Hans höga etiska ståndpunkt och icke ringa grad även den riktiga föreställning han genom studier förvärvat sig om den förvandling döden innebär, gjorde att han genast fann sig till rätta på det nya planet. Han strök sig om pannan och såg sig förvånad omkring. Det var roligt att se hur glad han blev, då han kände igen en efter annan av oss som kommit med blommor för att hälsa honom välkommen. Ursula var utom sig av glädje. Hon föll honom om halsen och viskade, Ludvig. Min egen gosse. Han såg först lite förvånad på henne, men sedan var det som om ett gammalt minne vaknat och han slöt henne ömt i sina armar. Han kysste den gråtande Kete till avsked och viskade några ord hennes öra, sedan satte vi honom på en av rosor smyckad dyna och bar honom på våra axlar ut ur rummet, upp genom den klara eten. Det blev ett festligt triumftåg då Eberhard fördes hem. Del 3. 1500 år av min tillvaro. En serie av jordeliv. Inledning. Länge, allt för länge har jag suttit lutad över dessa böcker som innehåller anteckningar om mina många liv på jorden, och sugit ur dem den erfarenhet de kunnat skänka mig. Kan må hända ett kort referat av vad som rör mina senaste liv även bli till nytta för andra. Den tanken har fallit mig in, och jag vill med hjälp av en jordisk penna sätta den i verket. Sekler har rullat förbi min inre syn medan jag suttit här och bläddrat och läst. De äldsta anteckningarna går tillbaka till en grå forntid innan ännu någon världshistoria var skriven. De yngsta berör en tid som ligger vår egen mycket nära. Alla har jag skrivit själv. Efter varje fullbordat jordeliv har jag antecknat det viktigaste av de händelser som inträffat. De fröjder och lidanden det medfört. De felsteg jag gjort och de erfarenheter jag samlat. Och när jag nästa gång gått ned igen i materien har jag fört med mig denna erfarenhet som ett latent kapital, som det gällde att förvalta och föröka. Icke alltid har jag varit i tillfälle att se tillbaka på tidigare utvecklingsskeden och aldrig förr har jag kunnat se så långt in det förflutna som nu. Därför har jag också suttit här så länge. I det stora biblioteket försjunken i det stundom mycket pinsamma men alltid lika lärorika studiet av min egen historia. Det är något obeskrivligt storartat i den andliga evolution vi alla är underkastade. Under tider av en oerhörd utsträckning har vi småningom arbetat oss upp, i början krypande, sedan med stapplande steg, någon gång med målmedvetna språng, tills vi nått fram till den plattform på vilken jordens mänsklighet i stort sett för närvarande står. Men vad är den väg vi tillryggalagt mot den som ännu ligger framför oss? Oändliga vidder belysta av ett strålande ljus, öppnar sig för våra blickar eller snarare för vår aning, när vi försöker att se in i framtiden, ett perspektiv så lockande att det bör mana oss att icke sky någon ansträngning, icke rygga tillbaka för någon uppoffring, icke bäva för något lidande när det gäller att komma vidare på den bana som är oss utstakad. Och under hela denna evighetsvandring är vi alla, icke bara i klump utan var och en så individuellt som det är möjligt. På det kärleksfullaste sätt omhändertagna och ledna av dem som hunnit längre än vi, ty alla, ja allt som liv och anda har, hänger ihop i en oändlig skapelsekedja, omfattande hela det universum varom den strålande stjärnhimlen ger oss en svag föreställning, en kedja, där varje länk hänger samman vid de närliggande med den kärlekens makt, som utgår från honom, som i sitt varde frambragt allt. Till honom må vår tacksamhet stiga i tysta suckar. I jubland och hymnen nu och till eviga tider. I. Jag vill börja i slutet. Mitt senaste jordeliv var en lidandets korsgång. Jag hade mycket att sona och hade tagit för mig en svår uppgift, men jag gick tämligen bra i land därmed och får nu skörda frukterna av mina ansträngningar. Jag var officer i tysk tjänst och hette Fritz von H., var med 1870-71 års blodiga krig och levde sedan i en undangömd vrå en mindre stad i Sydtyskland. Sedan de yttre konturerna av mitt liv, allt för obetydliga att i och för sig innebära något av intresse, men mitt inre liv var så mycket rikare på intryck och erfarenheter av skilda slag. Jag hade ett känsligt sinne, mina andliga nerver var pinsamt blottade, och jag kunde därför lida av små saker mer än andra människor av stora sorger. När jag nu ser tillbaka på mitt liv kan jag knappast fatta hur jag kunde bära allt, så hudlös som jag var. Det är nu icke min mening att komma med en lång och utförlig levnadsteckning. Jag ska inskränka mig till att skissera några bilder från min senaste vandring på jorden. Det är natt. Lampan brinner ännu på mitt skrivbord, och jag sitter djupt försjunken i läsningen av ett populärfilosofiskt arbete om lyckan, som jag fått låna av en äldre kamrat i skolan. Själv är jag bara 17 år. Dörren öppnas sakta och min mor, klädd i en vit nattdräkt, kommer in och lägger sin hand på min skuldra. Jag såg genom nyckelhålet att det lyste inne hos dig, fast klockan slagit 12. Vad är det för läxa min gosse har så bråttom med? Det är ingen läxa, mor. Jag läser om lyckan. Tror du inte det vore nyttigare att du lade dig att sova? Lyckan kommer stundom när man sover, sägs det. Inte ännu, jag måste först sluta det här kapitlet. Då ska jag inte störa dig. Men sitt inte för länge, du behöver sova. Godnatt min Fritz. Nej, gå inte, mor. Se här, tag min filt omkring dig och sitt en stund hos mig. Det går så bra att prata när det är tyst i hela huset. Är det något särskilt du vill tala om? Ja, jag vill gärna fråga dig mor, du som alltid är så lugn och harmonisk, vet du vad lycka är? Den ligger nog i allmänhet i en glad pliktuppfyllelse, men för mig ligger den i glädjen att äga dig, mitt enda barn, mitt enda stöd livet. Du är så söt mor, men vet du, jag tycker att din lycka är väl tam. Vet du någon bättre? Jag vet inte om den är bättre, men nog skulle det ibland kännas som en lis att få slåss eller bitas. Det var förskräckligt sådana begrepp du har om lycka. Du kan vara lugn mor, jag gör det nog inte, men ibland kan det sjuda inom mig av harm, att jag inte får slå till. Idag till exempel fick jag en fullkomligt obefogad tillrättavisning i skolan av den där idioten Norsberg. Tror du inte jag flög upp på hans axlar och grep honom i håret? Ja. Bara i tankarna förstås. Men redan det kändes skönt, vad hade det ej då varit att få göra det i verkligheten? Det är en lycka som jag skall be Gud bevara dig ifrån. Det tror jag han gör också. Du behöver inte vara rädd. Är det bara när du känner dig förnärmad som du blir så där het? Visst inte. Det värsta jag vet är att se när de slår en häst. Då skulle jag vilja prygla karen. Och hästen vill jag få döda på något smärtfritt sätt, så att den icke behövde utsättas för misshandling av råa människor. Det är mycket man måste tåla att se och tåla att lida här världen. Ja, det är just frågan om man måste det. Tror du ej mor, att det vore en större lycka att få gå ifrån livet än att leva det mitt i all orättvisa och råhet? Vad menar du? Jag menar att det kanske vore lyckligare att ta sitt eget liv än att leva det mitt uppe i andras och egen förnedring. Bevara mig väl, sådana. Nå, du söta mor, sätt inte på dig en så förtvivlad uppsyn. Det är ingen fara alls. Tror du jag skulle kunna gå ifrån dig? Jag bara grugglar över var lyckan ligger. Vet du vad jag tror? Lyckan ligger i vårt eget väsen och väntar på att bli upptäckt, och just tillhör vi är desto förr får vi spaning på den. Kanske har du rätt, mor, men hur vill du att jag ska kunna vara stilla, som fått så mycket eld i mina ådror? Dämpa elden, så att den inte förtär dig, och var min egen stilla gosse. God natt. Hon tog med båda händerna om mitt huvud, säg mig ömt in ögonen, kysste mig på pannan och gick. Det är stor bal hos kommenderande generalen. Granna uniformer och ljusa klänningar rör sig behagfullt om varandra i en atmosfär av självbelåtenhet, skvaller och flört. Det klirrar och sporrar, det frasar i sidan. Orkestern, som är mycket för stor för lokalen, pinar örhinnorna. Jag är nu officer och bär ett ulanregimentets vackra uniform. Jag har dansat och skämtat hela aftonen och sett de unga damerna djupt in i ögonen. De har givit mig ljuva småleenden och skälmska blickar, de har låtit mig förstå att jag dansar bra, att jag är underhållande och trevlig, ja till och med att uniformen klär mig. Vad bär de under den ungdomligt fagra ytan? Jag försöker bilda mig ett begrepp om karaktären hos den dam jag dansar med, men får ej tag i något att hålla i. Är hon lika god som hennes blickar är varma? Hur förändrar sig dessa drag om hon skulle bli ond? Finns det någon styrka i denna böjligare?